Bismillahirrahmanirrahim. Vi börjar en ny lektion idag, inshallah ta'ala, i den här serien från boken Al-Fiqh Al-Muyassar. Al-Fiqh Al-Muyassar, en bok inom fiqh som har gjort det enkelt att studera och förstå fiqh igenom. Dagens lektion kommer att vara den första av två lektioner som kommer att handla om zakat. Zakat som är den allmosan som är obligatoriskt för varje muslim att betala namn. Definitionen av zakat i det arabiska språket, ordet zakat på arabiska, betyder egentligen att någonting växer och att det blir mer av någonting. För det är egentligen det som händer när man ger zakat med pengar. Man får egentligen mer pengar. Man får mer välsignelse i de pengarna som man har gett ifrån. Dens definition enligt sharia, om man skulle säga, vad är zakat hos er muslimer? Vad är det ni räknar som zakat? Då har de lärda här förklarat det som att det är en skyldighet som man måste betala från sin egendom. En skyldighet man måste betala från sin egendom. Om det når en specifik gräns. Om det når en specifik gräns. Med specifika villkor till specifika människor. Häng med. Det är en skyldighet, alltså det är någonting som är obligatoriskt, som man måste betala från sin egendom. Det finns olika egendomar man måste betala det ifrån. Det finns pengar, det finns grödor, det finns boskapsdjur som vi kommer att prata om senare. Man betalar det endast om man har nått en speciell gräns, en specifik gräns. Och vi kommer att prata om att det skiljer sig, den gränsen hur mycket man måste ha i guld skiljer sig från silver. Och silver från kameler och kameler, från kossor och kossor från får. Och får från grödor och så vidare. Men det måste nå en specifik gräns. Och det måste leva upp till specifika villkor. Det är inte vem som helst som måste betala zakat. Utan det är bara man lever upp till vissa villkor. Och det ska endast ges till specifika människor. Man får inte använda zakat för att bygga en moské till exempel. Man får inte använda zakat för att bygga bostadshus till fattiga till exempel. Utan zakat får ges till specifika utvalda människor och till inga andra än dem. Bestämmelsen för zakat är att det är obligatoriskt i islam och det är en utav islams fem pelare. De här fem pelarna är i olika nivåer hur viktiga de är. Den viktigaste pelaren är ash-shahadatain, att man säger ashhadu la ilaha illallah och ashhadu anna muhammadar rasulullah. Det är det som tar in en person i islam. Den näst mest obligatoriska pelaren i islam är att man ber sina fem vardagliga böner. Det är den näst mest obligatoriska i islam. Och det är den handlingen som är mest obligatorisk i islam. Eftersom att bara säga shahadu la ilaha illallah, shahadu muhammadar rasulullah, det är någonting man uttalar med sin tunga. Men den handlingen som är mest obligatorisk är att man ber sina fem dagliga böner. Därefter, det mest obligatoriska därefter är att ge zakat. Zakat har en jättehög status i islam. Väldigt många gånger om man läser det i Koranen så står det wa aqimus salata wa atu zakat. Etablera bönen och ge eran zakat. Så zakat nämns flera gånger i Koranen tillsammans med bönen, vilket tyder på hur viktigt det är. Och i den kända hadithen när profeten sallallahu alaihi wasallam berättar om islams pelare, dels hadithen berättar utav Ibn Umar och dels hadith Jibril, så frågas profeten sallallahu alaihi wasallam om de fem pelarna. Då nämner han först shahadatain, sen bönen och därefter zakat. Även när profeten sallallahu alaihi wasallam skickade iväg Mu'adh ibn Jabal, som var en av hans sahabas, för att göra dawa borta i Yemen, så sa han, det första du ska kalla dem till är ashhadu an la ilaha illallah och att jag är Allahs sändebud. Alltså att profeten sallallahu alaihi wasallam var Allahs sändebud. Om de besvarar dig till det, så säg att Allah har obligerat för dem att be fem böner per dag. Om de besvarar det, så säg att de måste betala sin zakat. Så det är så här man ska gå när man gör dawa. Det första så kommer att kalla en person till ett aqida. Sen att kalla till bönen och därefter till zakat. Hur är det då med en person som förnekar att zakat är obligatoriskt? Om den personen är en ny konvertit, eller en ny revertit till exempel, eller en person som har växt upp på ett ställe där det inte finns muslimer. Till exempel en muslim uppväxt här i Sverige och bor i en liten håla någonstans där det inte finns andra muslimer. Och på grund av den anledningen är jätteokunnig. Om man säger nej, det finns ingenting i islam som heter zakat. Jag tror inte på det. Då, den personen ska man undervisa och förklara för att det här visst är så, det är visst obligatoriskt. Man nämner bevisen från Koranen och Sunnan. Och man kan inte säga att man lämnar religionen bara för det. Men en person som är muslim och har växt upp bland muslimer och har talats om islams bestämmelser och därefter förnekar att zakat är obligatoriskt i islam, har i och med det lämnat islam. För att det finns så många bevis i Koranen och Sunnan som klart och tydligt tyder på att det är obligatoriskt att ge zakat, men om man förnekar och säger att det inte är det, så har man lämnat religionen. Taib. En person kanske säger, jag anser att det är obligatoriskt att ge zakat, men jag är lite snål. Jag vill inte ge zakat utav snålhet. Vissa personer är snåla och giriga, så de vägrar att ge zakat utav den anledningen. Är det här någonting som tar personen ut ur islam också, eller inte? Mest korrekta åsikten är att det inte tar ut en person ut ur islam. De har räknas fortfarande som muslim, men det är en väldigt, väldigt stor synd. Vi kommer prata om vad som kommer hända på domedagen med den personen som vägrar att ge zakat. Att straffet kommer inte i helvetet utan kommer redan på domedagen. Alltså efter att man har begravt och legat i graven. Och sen när man återuppstår och står på domedagen, redan då kommer straffet för den som inte har gett zakat på grund av snålhet. Profeten Sassanum har i den här hadithen, som vi senare kommer nämna i olika tillfällen, berättat att man kommer att straffas med det man har vägrat att ge zakat ifrån. Om man inte ger zakat från kossor som man äger, då kommer kossorna att straffa en. Om man inte har gett zakat från pengar eller guld man äger, så kommer att guldet att värmas upp och bränna ens hud. Men i samma hadith så nämner profeten sallallahu alaihi wa sallam, efter att de har straffats under en tidsperiod som håller på i 50 000 år under domedagen, så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam, thumma yara sabilahu imma ila al-janna wa imma ila al-nar. Efter att man har straffat så här länge på domedagen, så kommer man att se sin väg. Antingen så kommer man till paradiset eller så kommer man till helvetet. Och den här hadithen tyder då på att man inte lämnar islam om man inte ger zakat utav snålhet och girighet. Eftersom den personen som inte är muslim kommer inte att komma till paradiset. Om man befinner sig i ett muslimskt land som styr enligt muslimska regler, så är det upp till den muslimska ledaren att samla in folks zakat. Särskilt zakat som kommer från handel och zakat från boskapsdjur och zakat från grödor som kommer upp från marken, det man odlar, odlingar. Det är upp till ledaren att ha ett institut eller ett departement eller någonting som är ansvariga med personer som går runt och samlar in den här zakaten från de rika och ger till de fattiga för att de ska kunna få det. Om en person bor i ett muslimskt land då och vägrar att ge zakat, då är det upp till myndigheterna att ta pengarna ifrån den personen även om den vägrar. Det här är en rättighet som de fattiga har från de rika. Om den personen sen skulle välja att kriga och ta upp vapen, då har man rätt att kriga mot den personen. Alltså inte en vanlig person, utan det här är myndigheterna och staten, polisen i landet, som vägrar att göra det. För att det är en sån stor obligation i islam att man ska betala zakat och att de fattiga verkligen ska få deras pengar. Det finns olika former utav egendomar eller olika saker som man betalar zakat ifrån. De lärda här som har skrivit den här boken har nämnt 5 stycken kategorier. Den första kategorin är boskapsdjur. Boskapsdjur. Boskapsdjur är kameler, kossor och får. Om man äger en viss antal utav dem, så ska man betala zakat från dem. Och vi kommer prata i kommande lektion, inte idag, om hur mycket man betalar och när man ska betala och så vidare. Det kanske inte är så angeläget för folk som är här idag, för att det inte är så många som äger boskapsdjur. Men fortfarande så är det intressant att ha någorlunda hum om vad islam säger om de här sakerna. Jag kommer inte gå så in detaljerat på det, utan bara så man får någorlunda hum om vad islam säger om det. Och man vet aldrig, kanske någon rik bonde i Sverige som kommer bli muslim förr eller senare och kommer behöva betala zakat från sina boskapsdjur. Då är det bra att man känner till det. Så boskapsdjur ska man göra. Den som inte ger zakat från sina boskapsdjur, så har jag nämnt i den här hadithen som jag tidigare nämnde, att man kommer straffas på domedagen, har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt följande: Ma min sahib ibel wa la baqar wa la ghanam la yuaddi zakataha illa ja'at yawm al-qiyama a'zama ma kanat wa asmana tantahuhu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha kulluha kulluma nafadat ukhraha a'adat alayhi awlaha hatta yuqda bayna an-nas. Profeten sallallahu alaihi wa sallam säger i den här hadithen, och kolla vilket allvarligt straff det är, att den som äger kameler eller kossor eller får och vägrar att ge dess zakat, så kommer att komma på domedagen, dessa djur kommer att komma och vara större och tjockare, och de kommer att gå på honom eller slå honom med sina horn och gå på honom med dess klovar, alltså trampa på honom gång på gång på gång på gång på gång igen. När de är slut med dem, alla de som har vägrat ge ifrån, så kommer de tillbaka och hela tiden slår till en sådär med hornen och trampar på en med dess klovar. Och det kommer att fortsätta på det här sättet fram tills att det har dömts mellan människorna. En annan kategori som det är obligatoriskt att betala zakat ifrån är guld och silver. Guld och silver och det som ersätter guld och silver i våran tid. Förr i tiden på profetens sallallahu tid, när man skulle betala saker och ting, då hade man guldmynt och silvermynt. Det var det man hade. Det var dåtidens sedlar. Nu för tiden så har man inte guldmynt och silvermynt, utan man använder sig istället av sedlar och pengar. Och det är det som ersätter guld och silver. Men även om man äger guld, som vi kommer att prata om senare, guld till exempel som smycken och liknande, eller man äger silver hemma, så ska man betala zakat från det också. Det även nämns i den här hadithen om hur den personen som äger guld och silver och vägrar ge zakat ifrån det kommer att straffas. Då profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma min sahib dhahab wa la fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar fa uhmi 'alayha fi nar jahannam fa yakunu biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu." Kulluma baradat ruddat alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Lyssna särskilt på den här hadithen hur allvarligt det är. Att det är framförallt det man äger och det är de människorna som inte ger sin zakat. Oftast i Sverige. Den som äger guld och silver och inte ger dess haq, inte ger zakat ifrån det, kommer att komma på domedagen. Och en eld kommer att, det kommer att bränns upp en eld. Och de här sakerna, guldet och silvret, kommer att värmas i elden och kommer att läggas på den personens sidor och på dens panna och på dens rygg och bränna. Och så fort brännskadorna tar slut så värms de upp igen och fortsätter och fortsätter och fortsätter på en dag som varar i 50 000 år, som profeten Salman har sagt här. Så det är ett otroligt, otroligt allvarlig synd att inte betala sin zakat. Allah subhanahu wa ta'ala har även sagt i Koranen: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Att de som samlar ihop guld och silver och inte ger det för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så ger de ett besked om att de kommer få ett smärtsamt straff. En tredje kategori som det är obligatoriskt att betala zakat ifrån är det som kallas för urud tijara. Urud tijara. Det betyder ungefär handelszakat. Vi kommer gå in mer detaljerat i vad det är för någonting. Men rent generellt så är det att man har till exempel en affär och man säljer saker. Då tittar man på värdet av allting som man har i affären, så får man betala zakat från det man har i sin affär, värdet av det man har i sin affär, utöver de pengarna som man redan har sparade. Så det här är någonting utöver det. Och det här är den formen utav zakat som leder till mest pengar. Och muslimerna, alla som har business över hela världen, bara skulle ge sin zakat från det här, så skulle det leda till otroliga summor pengar för de fattiga. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen, han har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Och ni som tror, ge ifrån det goda som ni har tjänat ihop. De lärda nämner att den här versen tyder på det man har tjänat ihop är det man har tjänat ihop genom handel. Och det är det man ska betala zakat ifrån. Och nästan alla lärda är överens om att det är obligatoriskt att man ska betala zakat från det som kallas för urud tijara. Fjärde kategorin som det är obligatoriskt att betala zakat ifrån är grödor och det som växer. Bland de sakerna vi kommer att prata om i detalj vad det är senare, men till exempel vete, korn, dadlar, russin, alla de här sakerna, om man odlar dem så är det obligatoriskt att betala zakat ifrån det om det har uppnått en viss gräns. Beviset för det är samma vers som jag tidigare nämnde, att Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Och ni som tror, ge från det goda som ni har tjänat ihop och från det ni har tagit upp från jorden. Och det man har tagit upp från jorden, det är då grödor och saker och ting som man har odlat. Femte saken som är obligatoriskt att betala zakat ifrån är det som kallas för el-ma'adin och ar-rikaz. El-ma'adin och rikaz. Ma'adin är som ädelstenar eller det som har värde som man tar upp från marken. Till exempel guld, silver, koppar och liknande. Olika ädelstenar och så vidare. Om man jobbar med det, när man tar upp det från marken så ska man betala zakat ifrån det. Det här är en annan sak än det man äger hemma. Och det är en annan sak än det man håller på och köper och säljer med. I och med att man tar upp det från marken så ska man ge zakat ifrån det. Och även det som kallas för rikaz. Rikaz är antika föremål från jahiliya. Alltså saker och ting som har legat sedan lång tid tillbaka i marken som man tar upp. Om man till exempel skulle sälja det till museum eller liknande, så ska man betala 20% av dess värde i zakat. Vilket också kan leda till en hel del pengar i zakat som ska gå till de fattiga. Det är baserat på en hadith som profeten Sassan har sagt. Och för rikazil humus. Att från rikaz så ska man ge en femtedel, vilket är 20%. Och alla de lärde är överens om att man ska betala även från det här som kallas för el-ma'adin, de här ädelstenarna som man tar ut. Vad är då visdomen med att ge zakat? Varför har zakat föreskrivits för oss? Det finns väldigt många visdomar med det, men de lärda här har nämnt 7 stycken visdomar varför man ska ge zakat. Första anledningen till att man ska ge zakat är att det renar ens pengar och ens egendomar från dåliga saker som kanske har kommit med i samband med att man har arbetat, där kommer det in någonting som inte är bra i samband med pengarna man har fått ihop, och att det leder till att pengarna blir välsignade. Och det här är någonting som är väldigt viktigt. Att få välsignelse i sina pengar är otroligt viktigt. Vissa personer kan tjäna in extrema summor, men pengarna försvinner lika snabbt som de kommer in. Andra personer tjänar in väldigt små summor, men de lever väldigt bra. Och de gör inte av med mycket pengar. Och det här går tillbaka till välsignelse i ens pengar. Så det här leder till att ens pengar blir välsignade. En annan anledning till att det är viktigt att man ger zakat är att det renar den personen som ger zakaten i sig. Det renar den från dåligt beteende, från att man är snål, från att man är girig och liknande. Det renar personen från de här dåliga egenskaperna. Tredje visdomen med zakat är att man hjälper fattiga människor. De personer som får zakaten får sina behov tillgodosedda. Fjärde anledningen, varför, eller fjärde visdomen med zakat, är att det ökar kärleken och sammanhållningen i samhället. Att inte de rika lever för sig själva och inte bryr sig om de fattiga, utan de rika som har det bättre hjälper de personer som är svaga i samhället för att underlätta situationen för dem. Femte visdomen med zakat är att det är en form av tacksamhet till Allah. All egendom som man äger och allting som man har är en välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är han som har skänkt oss allt det här. Så genom att vi ger till de fattiga så visar vi tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Sjätte visdomen är att det tyder på att man har en stark tro när man ger sin zakat. För att pengar och egendom är bland de mest kära grejerna till en människa. Man tycker om att hålla fast vid sina pengar och inte bara slänga ut dem till vem som helst. De vill spendera dem för sig själv, rent generellt. Men när man gör det för Allahs subhanahu wa ta'ala skull, ge det här som är älskvärt till en själv, för Allahs skull, så tyder det på att man har en stark tro. Och sjätte visdomen med zakat är att det är någonting som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Och det här är en av de viktigaste sakerna då, självklart. Så man renar sina pengar, man renar sin egen akhlaq, man hjälper fattiga, man stärker sammanhållningen i samhället. Det är en form av tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Det tyder på en stark tro och det är någonting som gör Allah azza wa jalla nöjd. Så otroligt många visdomar med att ge zakat. Vilka är det då obligatoriskt att ge zakat för? Vilka är det som ska ge zakat? För att det ska vara obligatoriskt att ge zakat så måste man leva upp till ett antal villkor. Första villkoret man ska leva upp till är att man är muslim. Den personen som inte är muslim, om han skulle säga jag ska ge också zakat i år som ni muslimer, så räknas inte den här formen av zakat. Eller sadaqa överhuvudtaget. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Det enda som hindrade dem, hindrade från att deras nafaqa, eller det de hade gett i sadaqa, skulle accepteras ifrån dem, var att de var otrogna och inte trodde på Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Så den personen som är icke-muslim och skulle ge zakat, så räknas det inte från den personen. Men trots det så kommer man att hållas till ansvar för att man inte ger pengar till fattiga om man är icke-muslim. Man hålls till ansvar för sin otro på domedagen och även att man inte har hjälpt fattiga. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ. De kommer att frågas när de har slängt sig i elden. Varför hamnade de i helvetes elden? Så kommer de att säga därför att vi inte bad och för att vi inte gav mat till de fattiga. Så de hålls till ansvar för det här, trots att om de skulle göra det så skulle inte acceptera sig från dem. Andra villkoret som inte är så angeläget i vår tid, det är att man är fri och inte är en slav. Den som är slav behöver inte ge, eller inte obligatoriskt att man ska ge zakat då. Tredje villkoret är att man äger så pass mycket att man har nått nisab. Nisab är som sagt någonting som kommer skilja sig från hur mycket, om man har guld eller om man har silver eller om man har pengar eller om man har boskapsdjur, och det skiljer sig mellan olika boskapsdjur och så vidare. Men summa summarum, det är inte vem som helst som äger en egendom som måste betala zakat. Bara för att man har pengar på banken behöver man inte betala zakat. De måste ha nått en viss nivå. Bara för att man har guldsmycken hemma så behöver man inte betala zakat. De måste ha nått en viss nivå och så vidare. Fjärde villkoret för att zakat ska vara obligatoriskt är att det ska ha gått en specifik tid för ägandeskapet som man har haft det. Det är inte så fort man får in pengar på kontot som det är obligatoriskt att betala zakat. Utan det måste ha gått 12 stycken månader av att man har ägt de här pengarna till att det blir obligatoriskt att betala zakat. Vad är det jag menar med det här? Till exempel, Om man har blivit 18 år gammal, det är första gången man börjar tjäna in egna pengar. Det kan vara tidigare, men hur som helst. Man är 18 år gammal, så säger man börjar tjäna in sina första pengar. Första lönen kommer på kontot 1 januari, säger vi. Okej. Okay. 1 januari, året efter, när det har gått 12 månader, då tittar man inte på solmånaderna som man har här i Sverige. Det vill säga att det ska inte bli obligatoriskt att betala zakat 1 januari året efter. Då man tittar på månmånaderna, vilken dag det var i den islamiska kalendern, och det är då man ska betala det igen. Och månmånaden är ungefär 11 dagar kortare än solmånaden. Och ofta så brukar folk betala sin zakat i Ramadan, och det kan vara lättast att hålla koll på. För många här i Sverige i synnerhet håller inte koll på vilken islamisk månad man befinner sig i och vilket islamiskt datum det är. Så det lättaste är att man sätter ett datum, till exempel under Ramadan, att man betalar under Ramadan, så håller man den här tiden varje år och betalar sin zakat under Ramadan till exempel. Men som sagt, det ska gå 12 månader förrän det ska bli obligatoriskt. Om det är så nu till exempel att man egentligen ska betala sin zakat i, låt oss säga, Muharram. Muharram är en månad som är så kommer vara i år ungefär i oktober eller december. Om man har svårt att hålla koll på det så är det tillåtet att betala sin zakat tidigare. Men inte tillåtet att förskjuta efter 12 månader. Så man får till exempel säga, okej, okay, man skulle betala i Muharram. Säg om jag betalar efter 8 månader istället, så jag kommer in i månaden Ramadan. Och i framtiden så betalar man hela tiden under månaden Ramadan. För att det är som sagt, det kan vara lätt annars att man glömmer bort vilken månad man ska betala zakaten i, så man försenar och av den anledningen så har man hamnat i en stor synd. Det här är gällande pengar och guld och silver och annat, så ska man betala efter att det har gått 12 månader. Gällande grödor som har kommit upp från marken eller de här ädelstenarna eller om man har hittat antika föremål, så ska man betala zakat från det så fort man skördar det eller tagit upp det. Så den som har en skörd ska betala sin zakat när man har skördat det. Om man har fått upp 2 ton vete till exempel och lastat på det, och så fort man har fått upp det så ska man betala zakat därifrån. I och med att man har fått upp det. Och man ska inte vänta ett helt år. För att Allah subhanahu wa ta'ala sagt wa atu haqqahu yawma hasad. Att ge från dess rättighet, alltså ge från zakat den dagen då ni sår skörden eller där ni tar upp skörden. Zakat har 2 stycken kategorier. Första kategorin är zakat som är kopplad till människans egendom i sig. Andra kategorin är kopplad till personen. Zakat som är kopplad till personen, det är zakatul fitr. Det är man kollar på varje person och att det är varje person som måste betala. Till exempel i en familj. Även små spädbarn måste man betala zakatul fitr för. Även om det här barnet inte äger någonting. Utan pappan i familjen betalar ut ungefär 3 kilo ris eller 3 kilo från annan spannmål. Från varje familjemedlem. Annan zakat som man har tittar man på egendomen man har i sig och inte på personen. Och av den anledningen så är det obligatoriskt att ta zakat från varje person som äger så pass mycket som man måste betala zakat ifrån. Till exempel, ett litet barn har ärvt pengar från sin pappa. Pappan dör och barnet ärver 1 miljon kronor från sin pappa. Enligt islamiska, man delar upp arvet, så ser man, okej, det här barnet ska ärva 1 miljon. Barnet har 1 miljon kronor på kontot. I vanliga fall, när vi pratar om villkoren för olika dyrkansmoment, så säger vi alltid att man måste vara vid sitt sinnesfulla bruk. Alltså galna människor måste inte betala, eller måste inte be, måste inte fasta och så vidare. Och samma sak med små barn. Men så är inte fallet med zakat. När man tittar, är det någon som äger pengar, vem det än är, så måste det ges pengar ifrån, tas pengar från det här och ges i zakat. Så spädbarn till exempel, den som är ansvarig för spädbarnet, ska se till, finns det 1 miljon kronor på kontot, Varje år måste 25 000 kronor tas ut från kontot och ges till fattiga. Och samma sak om en person har blivit galen eller psykiskt sjuk och hamnar på psyksjukhus men har stora summor pengar på kontot, så den som är ansvarig för den här personen, dess nära släkting, ska se till att varje år betalas det zakat ifrån den här summan. Så zakat kan antingen vara kopplat till egendomen eller kan vara kopplat till personen i sig. Det är en fråga som många brukar fråga om. Det är att om man har gett ut skulder till andra personer. Man har gett ut lån till andra personer. Ska man betala zakat ifrån det eller inte betala zakat ifrån det? Till exempel, man har 100 000 på kontot. 100 000 kronor på kontot. Och sen har man några kompisar som har lånat pengar. Den har lånat 20 000, den har lånat 20 000. Så 100 000 kronor ligger ute. Som ni vet, från pengar så ska man betala 2,5% utav det man äger. Ska man betala 2,5% utav det man har på kontot själv? Eller 2,5% utav även det som man har gett ut i lån? Det här brukar man fråga sig om ofta. Svaret på den här frågan är att man tittar på den personen man har gett ut lånet till. Om det är en person som är fattig, som inte kan ge tillbaka pengarna, ifall man skulle komma till den personen och säga, kan jag få tillbaka mina 20 lax? Tillbaka mina 20 000. Säga, nej, jag har inga pengar, jag har problem, jag kan inte betala tillbaka och så. Chalas, då behöver inte du betala zakat från de här pengarna. För ens han ger tillbaka pengarna till en. Och då betalar man zakat för en gång bara. Även om det har gått under, han har tagit pengarna, har tagit ett lån under 10 års tid, så betalar man bara för ett år. Han har tagit 100 000 kronor från en, så betalar man bara 2 500 kronor. Ingenting mer. Gällande de som kan ge tillbaka pengar till en. Till exempel man lånar ut pengar till en kompis. Han vill bara ha pengarna, men han kan ge tillbaka dem när han vill. Man har en öppen relation med ens kompis och han ger tillbaka pengar så som han vill. Om det här är fallet så ska man ge zakat som om man har de här pengarna på sitt eget konto. Som om man har pengarna på sitt eget konto. För att man kan få tag på dem på ett lätt sätt. Så har man 100 000 kronor på sitt eget konto. Och 100 000 kronor utlånade. Så till olika personer som man kan få tillbaka pengarna ifrån väldigt snabbt. Så betalar man 5 000 kronor i zakat. För det här året. Och inte bara 2 500. Vi kommer prata nu specifikt om de olika formerna utav zakat. Det finns zakat från guld och silver till exempel. Vi pratade om det här och att det är obligatoriskt att ge från det här, guld och silver. Vare sig att man äger guld och silver hemma, man har en guldtacka hemma, 1 kilo guld. Vissa personer är lite inne på det här att man ska börja spara på sig guld och inte bara ha sedlar hemma och så vidare. Så man säger att man har en guldtacka hemma. Eller man har guldsmycken hemma eller silversmycken hemma. Det här ska man kolla om den har nått upp, guldet har nått upp till över 85 gram eller silvret till över 595 gram, så är det obligatoriskt att betala zakat ifrån det. Till exempel man äger 100 gram guld hemma, man har olika smycken eller man har olika saker hemma som är värt 100 gram. Då tittar man på värdet för guldet. Vad ligger guldvärdet på? Man går in på internet. Det finns, man kan titta på så här goldprice.com eller någonting. Det finns olika guldpris. Tittar man, okej, hur mycket är guldpriset värt idag? 100 gram guld är värt, vi säger 25 000 kronor. Då måste man betala 2,5% utav de här 25 000 kronorna pengar. Inte att man ska smälta ner guldet och dela ut guld till fattiga, utan man tar från pengar. Att det är lättast så. Samma sak gäller om man äger mer än 595 gram silver. Äger man mer än 595 gram silver hemma, då ska man betala 2,5% ifrån det. I vår tid så handlar man inte i guld och silver längre. Förr i tiden på profetens tid så hade man guldmynt som kallades för dinar och silvermynt som kallades för dirham. Det var handelsvalutan på den tiden. I vår tid så är handelsvalutan sedlar. Och man kan även ha vissa mynt, men de är inte utav guld och silver. Även de här sedlarna som man har, eller pengarna man har på kontot, ska man betala zakat ifrån. Det spelar ingen roll att det inte längre handlar om guld och silvermynt. Så länge man har pengar, det som räknas som pengar, så ska han betala 2,5% ifrån dem. Men var går gränsen för att det blir obligatoriskt att betala pengar? Om man bara har 10 kronor på kontot, måste man betala zakat då? Nej. Du måste uppnå en viss gräns. Förr i tiden så handlade man med guld och silver. Man var tvungen att uppnå antingen 85 gram guld eller 595 gram silver. I vår tid så tittar man på vilken utav de här två är som är minst värd. Vilket är silver. 595 gram silver motsvarar typ 2500 kronor ungefär. Någonting sånt. Silverpriset kan gå upp och ner lite grann, men inte lika mycket som guldpriset går upp och ner. Så har man haft på sitt konto fast i över ett år, eller i ett års tid i sträck, mer än 2500 kronor, så är det obligatoriskt att betala zakat. Den personen som får en lön, man får 15 000 kronor i lön, varje månad så blir det noll på kontot. En ny månadslön, noll. Ny månadslön, noll och så vidare. Man sparar aldrig pengar, det är inte obligatoriskt att ge zakat. Utan zakat ges på sparade pengar. Man har ett sparkonto hemma, eller man kan titta på sitt konto hur mycket pengar man har. Har det gått från till exempel ena ramadan till andra, 50 000 kronor har man alltid på kontot. Men sen går det upp och ner lite granna. Ibland så ligger man på 60 000. Ibland ligger man på 65 000. Sen går det ner till 50 000 igen och så vidare. Så tittar man på hur mycket man har haft sparat för ett helt år. Om det inte har gått nedanför 2500 kronor så blir det obligatoriskt att betala zakat. Och det enklaste är att om man har en lön som pendlar in och ut, att man kollar vid tillfället då det är obligatoriskt att ge zakat, hur mycket man har just då. Så till exempel nu i månaden ramadan kommer in, man tittar på sitt konto. Jag har nu 65 000 kronor. Det har gått upp och ner. Ibland var det 50 000, ibland 55, ibland 65, ibland 70, ibland 80 och så vidare. Men just nu ligger jag på 65 000. Och det är det jag har haft nu under ett år, eller ungefär. Då så betalar man, tar man den summan och ger 2,5% ifrån det. En viktig sak också som folk brukar fråga om är att till exempel om man har guld hemma. Man har 70 gram guld, man har inte nått upp till 85 gram. Om man har 400 gram silver, man har inte nått upp till 595 gram. Ska man slå ihop de här tillsammans för att man ska uppnå nisab, för att det ska bli obligatoriskt att man ska ge zakat? Nej. Har man 70 gram guld så blir det inte obligatoriskt att betala zakat. Har man 400 gram silver så är det inte obligatoriskt att betala zakat. Utan du måste nå upp antingen till mer än 85 gram guld eller mer än 595 gram silver för att det ska bli obligatoriskt att ge zakat. En annan fråga som är väldigt viktig inom fiqh, det är att betala zakat från smycken som man använder. Om man har smycken hemma, till exempel, som man inte använder, eller smycken som är förbjudna, till exempel en man, han får inte ha på sig guld, men en man har på sig guld, då blir det obligatoriskt för den personen, den mannen, att betala zakat från det här guldet. Eller att man har, och det är alla de lärda överens om, eller att man har guld sparat hemma, smycken, men de används inte. Ens fru använder inte guld, utan det ligger bara i hennes skåp hemma. Hennes mahr som har fått av sin man eller liknande. Alla lärda är överens om att det är, i det här fallet så måste man betala zakat från det här. Om det har uppnått 85 gram guld. Men om det är guld som hon använder, hon har på sig varje dag, eller hon har på sig ibland, hon byter ut, hon har olika smycken och så vidare, måste hon betala zakat från de här pengarna eller inte? Från det här guldet som hon använder eller inte? Det finns en stor meningsskiljaktighet bland de lärda i den här frågan. Men den mest korrekta åsikten verkar vara att det är obligatoriskt för henne att betala. För att bevisen i den här frågan, att när man äger guld så är det obligatoriskt att betala, är generella. Det är generella bevis som tyder på att man ska betala om man har ett visst antal, om man har guld. Och det har inte specificerat den som har använder smycke eller inte använder smycket. Och även en hadith som är ganska klar och tydlig i frågan. Det är när en kvinna kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och hade med sig sin dotter. Och dottern hade på sig tjocka guldarmband. Så frågade profeten sallallahu alaihi kvinnan, betalar ni zakat från de här guldarmbanden? Så sa hon nej. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, vill ni att Allah subhanahu wa ta'ala ska göra om de här guldarmbanden till eld som ni ska straffas med? Så sa hon nej. Så hon tog av sig dem och gav dem till profeten sallallahu alaihi wasallam för att han ska ge dem till fattiga eller för att de ska gå till zakat. Så den här hadithen tyder på att eftersom hon hade på sig de här guldsmyckena, så tyder det på att det är obligatoriskt att betala vid det tillfället. Och även att det här är att man undviker tvivelaktigheter. En annan sak som jag tidigare nämnde, det är det som kallas för zakat urud tijara. Zakat urud tijara. Det är till exempel att man har en affär där man säljer saker och ting. I den här affären så har man fullt med varor. När man har avsett att sälja de här varorna under ett års tid, så kollar man hur mycket varorna är värda. Vissa nämner även hur mycket pengar man har i samband i sin affär. Hur mycket de är värda, man till exempel man har en affär med där man säljer guld eller man säljer järn till exempel, stål. Så ser man att värdet för allting, när det har gått ett år nu, i affären som jag har, ligger på 1 miljon kronor. Det här är värdet utav det. Det här ska man betala zakat ifrån också, utöver de pengarna man har sparat i kontot. Och det här är som sagt det som leder till mest pengar i zakat. För tänk er själva att om alla personer, alla muslimer i hela muslimska världen som håller på med business skulle betala den här zakat. Tänk er bara olja som säljs. För miljarders dollar. Hundratals miljarder dollar. Om man skulle betala 2,5% utav det, så skulle man kunna lösa mycket av den fattigdomen som finns i muslimska världen. Och samma sak, andra saker som säljs. Det är inte bara olja och sånt, utan all handel som sker i muslimska världen. Tänk er bara i ett land som Indonesien eller Pakistan. Hur många affärer det måste finnas som säljer saker. Och hur mycket, otroligt mycket värde de här sakerna måste ha. Och det här är någonting man ska betala zakat ifrån. Och det skulle utan tvekan lösa muslimernas, de fattigas, fattiga problem. Deras problem. Men tyvärr så är det många som har rika som antingen inte har kunskap om det här. Eller att de inte ger sin zakat. Men det är som sagt någonting de kommer förhålla sig ansvar för på domedagen. Att de inte har gett de här pengarna till de fattiga. Det har ett antal villkor för att man ska... för att det ska vara obligatoriskt att ge vid det här tillfället. Och det första är att de här, det man avser att försälja, ska vara någonting som man har fått in själv. Självmant. Till exempel att man har köpt upp saker som man senare kommer sälja. Eller någon har gett en någonting som man har tagit emot som en present för att sedan sälja. Om det är saker och ting man har ärvt, man har fått det ut att man egentligen vill det, utan den som ärver, den får saker och ting vare sig man vill eller inte. Det går efter de reglerna. Och sen avser att sälja det, då behöver man inte betala zakat för det. Men de flesta personer som har tijara och säljer saker, de gör det genom saker och ting de har köpt upp och senare säljer vidare för ett dyrare pris. Andra villkoret är att man ska avse att göra handel med det, att man ska ha försäljning för det. Så att om man till exempel äger 100 bilar. Man är en värsta jetset-killen. Man äger 100 bilar. Om man inte avser att sälja dem, så behöver man inte betala zakat på dem. Men i och med att man avser att sälja dem, så måste man. Om man går in i business, så ska man betala 2,5% utav dess värde. Tänk bara bilvärdet. Hur mycket bilar som säljs i muslimska världen. Hur mycket zakat som ska komma in från det. Spanarna. Tredje villkoret är att det ska ha uppnått nisab, vilket är som sagt ungefär över 2000 kronor någonting. Så den som bara sitter och säljer små saker behöver inte betala zakat på det. Det här är det som kallas för zakat urud tijara, och som är en väldigt viktig inkomstkälla. Sista sak jag kommer ta upp idag, det handlar om det som man tar upp från marken. Och det kommer jag bara gå igenom väldigt kort, eftersom det är vad jag tror som de flesta som är här eller de som lyssnar på föreläsningen är inte bönder. Men ifall det skulle vara någon bonde som vill lyssna, så kan det vara så spetsa öronen. Om man har korn, vete, ris, dadlar eller russin. Om man odlar det, så är det obligatoriskt att man ger zakat ifall det har uppnått nisab. Och nisab för grödor ligger på 612 kilo. Ungefär 612 kilo. Så den som bara odlar lite saker ute på sin balkong till exempel. Eller har ett träd som man odlar. Den här personen behöver inte betala zakat. Utan det är den som han åker och får upp grödorna. Är tyngre än 612 kilo. Andra villkoret är att det ska ha nått in den tiden. När tiden är för skörd, det är då det blir obligatoriskt att betala. Hur mycket är det man ska betala om man är en bonde och äger och man odlar saker? Det är ungefär, det är 10% utav det man har tagit upp om man inte har vattnat det själv. Det vill säga att man har en åker till exempel och den vattnas genom regnvatten eller det finns en å bredvid, det kommer vatten ifrån det. Eller att det finns tillräckligt mycket vatten nere i marken, undervattenskällor, så att den inte behöver vattnas. Då ska man betala 10% utav det. Om det är någonting som man vattnar själv, man har en vattnar genom att man behöver gå ut och lägga vatten där eller man har olika sprinklers eller någonting, då betalar man endast 5% utav det. Så det skiljer sig om man vattnar själv eller inte vattnar själv. Och det är inte alla grödor, till exempel grönsaker betalar man inte på, frukt betalar man inte på, utan det är just de här spannmålen som ris, vete, korn, även dadlar, russin och så vidare. Men frukt och grönsaker betalar man inte ifrån. En annan sak som man frågas om ibland, det kan vara honung. Och honung, det finns ikhtilaf, meningsskiljaktigheter bland de lärda. Men det är inte obligatoriskt att betala zakat från honung, för det finns inget autentiskt bevis som tyder på att man måste göra det. Och sen var det också det här som vi pratade om förut, som också är obligatoriskt. Det är det här rikaz och ma'adin. Och även det här ma'adin, då ädelstenarna och det som man tar upp från marken, skulle kunna bli en rejäl inkomstkälla till de fattiga. Man måste betala zakat ifrån dem. Antika föremål, jag vet inte hur ofta man kommer hitta det. Om man kommer hitta det här i Sverige, någon sån här runasten och ska sälja det till ett museum. I alla fall, om man skulle göra det någon gång så måste man betala 20% av värdet som man har fått in på det här. Det var allt för dagens lektion. Vi ska avrunda nu, bidnillahi ta'ala. Och vi kommer att fortsätta nästa lektion med att fullborda kapitlet som handlar om zakat. Och sallallahu alaihi wa sallam.